Hej och välkomna till Konsten att vara. Jag heter Gustav Jernberg och jag är gummibollen som inte kommer tillbaka till dig.
Och jag heter Clara Henry. Jag är också med i den här podden och jag är som en ostmacka. Ost är gött, men om man tappar mig så hamnar jag upp och ner. Hej och välkomna till oss.
Hej och välkomna till oss. Jag tänkte bara upprepa allt du säger i hela podcasten. Det tycker jag blir
jättekul.
Lite brist på content.
Hur mår du idag?
Jag mår bra. Jag är lite svettig. För jag har promenerat hit. Nu kommer eftersvettningarna som ett brev på posten.
Fem dagar. Ofrankerat dessutom, så att du själv får betala för det. 24 kronor in på postens bankgiro för att du ska kunna hämta ut ditt brev. Och så visar det sig att det är svett.
Precis. Det är jag idag. Alltså, toppen med mig. Hur mår du?
Alltså, värdelöst. Jag har PMS och jag är förkyld på samma gång. Och
det är inte en bra kombo.
Absolut inte. Inget av dem är en bra grej för sig. Och då tänker man så här, minus minus, blir det plus? Nej, det blir det fan inte.
Det blir multiplicerat. Många gånger, smärtan.
Exakt.
Det blir mycket värre. Upphöjt
till. I kvadrat.
Roten ur.
Nej, tvärtom. I kvadrat.
Absolut, jag failade matte B. Jag fick läsa om matte B. Jag mår också dåligt. Ja, nej, men för fan vad tråkigt.
Ja, nej, men jag känner mig så... Jag är slö, jag är orkeslös. Jag är ganska, jag vet inte, typ sur. Fast liksom inte på något. Utan bara den här känslan man har i kroppen när man är sur. Den känslan har jag i min kropp. Och jag är så otroligt virrig och disträ. Nej, jag är inte på topp idag alltså.
Nej, virrigheten är ju ett jävla otrevligt tecken på kanske att man har stressat lite för hårt.
Ja.
Ja, nej, men för att återgå till det viktiga då, mig. Jag mår ju bra idag.
Vad härligt. Det är bra. Det är bra. För hade du mått dåligt så hade vi suttit som två stycken apatiska små lamor här och bara stirrat ut intet.
Gråtit. Vad länge sedan vi grät.
Ja, jag vill inte göra det då.
Nej, jag vill inte heller gråta idag. Jag vill gråta av glädje i sådana fall. Jag är lite hurtig. Jag promenerar väldigt mycket. Och det känns väldigt bra.
Skönt.
Jätteskönt. Bra för hjärnan. Rekommendera det. Ett oombett råd så här på morgonkvisten.
Apropå oombedda råd, ska vi ta upp bollen där vi lämnade den i senaste avsnittet?
Ja, det tycker jag väl låter som en alldeles utomordentlig idé.
Vi avslutade ju senaste avsnittet med att hinta om att vi... Vad var det vi sa? Nej, men att vi tycker att våra lyssnare inte riktigt... Vissa av er, inte alla, absolut inte alla, men vissa av er verkar inte ha förstått vad vi menar när vi pratar om oombedda råd. Mm. För väldigt ofta får vi mail till vår mail hej@konstenattvara.se, dit man hemskt gärna får skicka mail. Från folk som bara så här: åh, jag vill verkligen inte ge ett oombett råd, men jag måste bara tipsa om typ den här filmen som jag tror att ni skulle gilla, och den handlar om bla bla. Och att man typ läser och bara, men gud, jag vill verkligen se den här filmen. Och så blir man lite så här: det här är inget oombett råd överhuvudtaget.
Nej.
Det här är ett tips. Så att ska vi reda ut en gång för alla vad vi menar när vi säger oombedda råd?
Ja, exakt. Ett oombett råd. Det finns ett snabbtest man kan göra själv innan man skickar ett mejl. Bara för att kolla, är det här ett oombett råd? Mm. Och då frågar man sig själv, är det här ett råd? Har de bett om det? Voilà!
Om svaret på den första är ja och svaret på den andra är nej, då vet du att det är ett oombett råd.
Bingo! Du har skapat det. Då behöver du inte skicka mejlet.
Det som förvirrar folk, tror jag, för att jag har ju tänkt mycket på det här, att jag inte själv har, när vi har försökt formulera vad det är som är ett oombett råd, då har vi varit väldigt generella. Och jag upplever som att vi har nog inte riktigt satt fingret på vad det faktiskt är vi menar. Så det ligger ju lite på oss också, kanske. Vi pratade ju om det här
innan. Nej, det gör
det
inte.
Jo, jag tycker det, Gustav. Nej. Till och med jag som har PMS kan ha den självinsikten.
Nu fick jag PMS.
Innan vi tryckte record så pratade vi lite om det här.
Mm.
Och någonting som jag tycker är viktigt är skillnaden på ett tips och ett råd. För ett tips är ju någonting, jag kan ju tipsa dig, Gustav, om en bok jag har läst som jag tror att du inte har läst och som jag tror att du skulle uppskatta. Och sen kan du göra lite vad du vill med det tipset. Det kommer inte så här påverka mig på något sätt om du väljer att inte läsa den här boken. Det var tips från mig till dig i all välmening. Ett råd, det är lite större, för ett råd, det utgår från att personens liv behöver ändras på något sätt. Ett tips är bara någonting man kan säga, här har du någonting du kan tillföra till ditt liv, men ditt liv styr du över. Det är exakt. Säkert redan bra som det är och du trivs med att ha det så. Ett råd är, här är ett sätt för dig att förändra ditt liv.
Mm.
Till exempel, börja använda menskopp för att här är de här anledningarna. Eller bli vegan. Eller vadå Klara, det är ju visst jättelätt att ta körkort. Och här är anledningarna till varför. Det är någonting större och det utgår från att mitt liv är någonting i behov av förändring.
Det är en väldigt bra definition.
Visst!
Ja!
Visst! Och de kan vara så jobbiga att ta emot. För att ofta är det saker man redan har tänkt på. Anledningen till varför jag återkommer till menskopp. Menskopp kan ju verkligen vara tips. Att man ger till någon som kanske inte har snackat så mycket om mens i sitt liv. Att så här, hörru, har du hört talas om menskoppen? Kolla upp det, för jag tror att du skulle gilla det. Men jag menar, när man tipsar mig om menskopp, jag har skrivit en jävla bok om mens, då är det inte tips längre, det är inte ett råd heller, men det är ju bara typ mansplaining. Men, och sen så uppstår väl det oombedda rådet i så här, när jag själv går ut och säger att jag kan inte använda menskopp, för att det funkar inte med min kropp. Och folk skriver långa mejl om hur jag ska gå tillväga för att använda det. Då blir det ett oombett råd.
Exakt.
Då är det liksom... förklara någonting för mig som jag redan vet, som jag har fått höra så många gånger och som jag själv aktivt har valt att säga, jag vill inte använda menskopp, för det funkar inte.
Man tar över lite ansvaret för den personens existens.
Mm.
Jag tror inte jag får samma mängd oombedda råd som du.
Nej.
Jag skulle gissa att mina DMs är lite lugnare än dina. Jag tror det värsta för mig är när det dyker upp saker som jag kanske inte har tänkt på själv.
Mm.
För då känner jag mig lite dum. Att jag sa, gud, jag hade inte ens tänkt på att det här skulle vara ett problem.
Mm.
Och så är det det.
Har du något exempel?
Nej, absolut inte. Men
jag skulle inte våga
jo, det... för mig är det ju, rör det sig mest om mental hälsa.
Mm.
Har du testat det här? Man bara, girl, please. Mm. Jag har testat allt förutom elchocker.
Mm.
Jag är där, liksom. Men det kan vara så här små grejer som typ vilken kaffesmak jag ska prova eller om jag ska byta smak. Så här, drick cola istället. Jag bara, det där blir en jättekonstig värdering av vad jag har gjort för små val i mitt liv. Och det är jag superallergisk mot. Är det någonting som jag får panik av, då är det när man kommer in och påpekar sådana små oviktiga val. Jag tror det är liksom det som jag så här, för när det är så stort, då är det nästan som att jag bara, nej men det här behöver inte jag ta till mig överhuvudtaget, för att du har ingen aning om mitt liv. Men när det blir så inre lilla, det har jag otroligt svårt för. Har du testat den här grejen? Har du testat den här grejen? Och egentligen så är väl det bara tips. Men jag tycker inte att det är det.
Det är ju inte svart och vitt att det här är tips och det här är råd. De går ju in i varandra, gör de ju verkligen.
Mm.
Och det är väl det här att det upplevs som tjatigt. Ofta är det ju verkligen bara i all välmening. Jag har ju inte körkort. Och det är ju folks favoritgrej att prata om hur lätt det är att ta körkort. Och hur de gjorde det efter bara 2 veckors intensivkurs. Har du testat intensivkurs? Ja, det har jag. Det gick bra, men jag behöver mer tid. Tar man inte till sig av rådet, då fortsätts det att tjata om det. För att man tycker att sitt råd är så himla bra. För att det förändrade mitt liv, så det måste ju kunna förändra ditt med.
Ja, men jag har en liten teori också om att anledningen att vi tycker så illa om oombedda råd är för att vi båda har ganska hög integritet.
Gud, jag vill kunna ge mig själv råd. Jag vill inte att någon annan ska ge mig mina
Nej,
råd.
Du behöver inte förekomma mig med ditt råd, för att jag har redan koll på situationen.
Mm.
Så att jag tror man skakar om vårt kontrollbehov lite grann.
Mm. Jag skiter i om goda råd är dyra. Jag har alla råd jag behöver.
Jag har råd. Ja, nej, men för där tänker jag liksom att särskilt du som är offentlig person, liksom, du har ju redan ditt nätverk av folk.
Mm.
Och nätverk av vänner och familj som är din mur och som är din ditt bollplank. Liksom. Mm. Man behöver inte en extra människa som poppar in. Men jag tänker att andra människor tycker nog att det är helt fantastiskt om de är mer intresserade av mänsklig interaktion på något sätt.
Och det här tror jag sträcker sig långt, alltså över många ämnen. För jag kan ju känna ibland så här, när folk typ, någons polare på Instagram skriver så här, åh, ska till Paris på en weekend, ge mig alla tips ni har.
Mm.
Där får jag panik. Ja. Där får jag bara säga, jag kan inte titta på det. Så många olika tips på restauranger och butiker. Och, herregud, får inte du panik? Så här, du som ska hinna beta igenom allt det här. Ska jag resa någonstans? Ge mig inga jävla tips. Låt mig bara strosa och upptäcka det på egen hand. Låt mig upptäcka det jag vill upptäcka. Jag vill inte ha dina jävla tips. Ett annat som jag verkligen har aktivt tänkt att jag vill ta upp i den här podden, New Music Friday.
Mm-hmm.
Spotify-spellistan som uppdateras varje fredag.
De kränker med din integritet.
Singlar som släpps just den dagen.
Ah.
Här är fredagens nyaste singlar från liksom utvalda artister.
Mm-hmm.
Jag får panik. Varför skulle jag vilja ha en spellista med typ 100 nya låtar där jag inte har hört en enda av dem förut, för att de obviously kom ut idag. Men liksom så här har du låttips uppe i mitt nylle. Nej, jag vill inte ha. Nej, låt mig lyssna på samma jävla album som jag har lyssnat på i 4 veckor i sträck på repeat. Jag blir så stressad av att bli överröst med tips och råd.
Ja, men så känner jag lite grann med sättet vi konsumerar media överhuvudtaget nu, att jag är ganska trött trött på att ha en smart TV till exempel. Mm-hmm. Jag vill ha ettan, tvåan och fyran.
Linjärt enbart.
Jag vill liksom servera mig. Jag vill inte ha tips på vad jag kan titta på härnäst. Mm. Det vill jag liksom, antingen vill jag ramla in på det eller så vill jag bestämma det själv. Jag skiter fullständigt i om det är så här 98% matchning, för det kommer ändå inte vara tillräckligt bra för mig. Jag vill inte ha det. Och på Spotify är det fruktansvärt. Jag har aldrig lyssnat på jävla New Music Friday. Mm. Någonsin. Däremot så har jag faktiskt bett om råd, alltså via Instagram till exempel. Mm. Ibland så undrar jag, vad tycker folk om saker? Mm. Jag tycker det kan vara liksom intressant, men då frågar ju jag.
Ja, då är det ju ett ombett råd.
Exakt.
Typ, jag ska färga håret, vilken hårfärgningsmärke är bäst? Typ, jag hade jättetorr hy ett tag, ja, vilket var helt så här out of this world, för att jag har alltid haft jätteflötig hy. Och så bara från ingenstans fick jag torra fläckar. Jag bara, oh my god, vad är det här? Gick ut på Twitter och bara, hörni, vilka är era bästa hudvårdsbrands och produkter för torr hy? Visst. Och att folk bara boom, 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 boom. Man bara, jättebra, tack så mycket, jag samlar allt detta, jag sållar lite, jag ser vilket namn som är återkommande. Perfekt, mm. Så jävla ombett.
Och det här gör ju folk av bara farten då, tror jag, när man inte ber om det. Mm. Vilket i sig säkert är en härlig social interaktion. Men jag tror att det är bara en gateway in till massa otrevligheter som mammaskammande. Liksom. Nu är inte någon av oss föräldrar, men det där tycker jag är liksom, alltså jag tycker det är en sån kränkning att glida in på någons Instagram och komma med åsikter om vad den gör med sitt barn. Det tycker jag är höjden. Och då kan du komma och argumentera och säga, ja men om du visar upp vad du gör med ditt barn, då får du ta det. Nej! Det ska du inte alls behöva ta. Det är ditt barn.
Nej, men som förälder så kan du ju liksom inte göra någonting rätt. Eller typ, som förälder i allmänhet, som mamma i synnerhet, för att du har ett enormt ansvar som mamma. Och är du pappa så får du mest en klapp på axeln för att du är så duktig.
Kul
som tar hand om ditt barn.
Kul, men att du kunde vara barnvakt.
Som mamma så ska du göra alla rätt alltid. Mm. Och gör du någonting, inte fel, utan bara annorlunda eller på ditt sätt eller på ett av alla sätt, så finns det alltid någon som kommer ha kritik. Mm. Och det, jag har sagt det förut, jag står fast vid det faktum att om jag någonsin blir gravid eller väntar barn ihop med en partner, jag kommer inte skriva någonting om det. Alltså, världen kommer förbli ovetandes om att jag ska ha ett barn. Även när det här barnet är fött. Någon kommer typ se mig på stan med en barnvagn och bara, åh, är du ute och rastar dens barn? Eller vad heter man ute och vad gör man med ett barn? Man går med det.
Man är ute på promenad.
Vädrar det. Du hör att jag är
att du
redo
är
för barn.
Att du är sugen på att bli mamma. Ni hörde det här först.
Ja, men så kommer jag bara, nej, det är mitt typ. Och de kommer bara, va? Alltså jag typ ser fram emot det. Se deras förvånade ansikten.
Mm. Ja, det tycker jag är den ultimata formen. Sen också när man börjar kommentera varandras hem och vad man skulle göra olika. Det tycker jag också är väldigt kränkande. Ponera att du lägger upp en bild på någonting, om du har inrett någonting hemma. Och så kommer någon och bara, jag tyckte att det här var finare. Eller jag tyckte att det borde vara så här. Det tycker jag också är samma. Men det här är någons, det är någon som bor här. Jag tycker det är så taskigt.
Jag tycker alltid så synd om människor som lägger ut så här på typ Instagram, att de bara, åh, är så sugen på typ klippa av mitt hår eller färga det blått, så här, vad tycker ni? Och så typ poll, ja eller nej. Man bara, det är så uppenbart att den här personen bara behöver den här lilla kicken, den här lilla självförtroende-boosten. Ja. Att ja, gör det. Ja. Att man går och tänker på det, men man vågar inte.
Nej.
Och så finns det folk som har mage att rösta nej.
Ja.
För att de är så jävla främmande för förändring eller bara tycker dumma.
Men det tycker jag
huvudet.
Är
det är så jävla elakt. Ja. Det är klart man måste, alltså, oavsett vad man själv tycker, det spelar ingen roll. Du måste rösta ja i en sån poll. Annars är du rakt ut elak.
Osolidarisk.
Ja!
Mm. Nej, men såna polls gör jag också ibland. Och det kan jag tycka är lite kul. Men jag blir ju alltid lite kränkt av dem som svarar nej.
Nej, men det är ju så drygt.
Ja.
Det finns liksom, så här, vad fan spelar det för roll om någon färgar sitt hår blått?
Men för att återgå till just det oombedda, så är ju det här faktiskt ett om. Det är ju, man frågar ju faktiskt specifikt. Rösta på det du tycker. Så där kan man inte riktigt blame people for, alltså att,
nej, det var
att
sidospår. Det är lite jag blamear ju de som röstar nej. Jag tycker att det är elakt.
Det är lite mer en fråga om vett och etikett,
ja,
tycker jag.
Definitivt.
Och det måste vi ju etablera på sociala medier, för det saknas ju. Mm. Det finns ju inte vett och etikett där, utan folk beter sig lite grann hejkon bacon, som man brukar säga. Mm. Men jag konstaterar gärna att du får inte rösta nej. Häromdagen tittade jag på en grej. En liten sak på YouTube.
Okay.
Det var inte du. Förlåt.
Fan, what the fuck?
Det var inte du. Men jag har sett videos av dig på YouTube. Jag försöker bara dryga ut där så långt jag kan.
Den bekräftelsen var allt jag behövde idag.
Det var lite oombedd bekräftelse.
Oombedd bekräftelse. Vad är det? Bästa som finns.
Det är det bästa som finns i och för sig. När man minst anar det, som thank you. Nej, men så här är det. Känner du till Jeffrey Epstein?
Ja, men ja, alltså jag... Hans namn har ju diskuterats i sammanhang som rör att han har förgripit sig på flickor.
Exakt.
Och tog sitt liv i häktet eller fängelset.
Precis, ja. Exakt.
Och det är ungefär det jag vet.
Det här var en svinrik gubbe som...
Vad jobbar han med?
Hedgefund någonting någonting.
Ja.
Alltså jag pengar tänker att... mycket pengar, han var väldigt, väldigt rik. Jag tänker att det är så här Wolf of Wall Street fast med äldre pengar, typ så. Han är död nu, men han blev dömd, som tur är. Och nu har det börjat komma ut massa historier där unga tjejer har berättat om vad han har gjort mot dem. Det är jättesorgligt alltihopa, och det är ett typiskt exempel på hur män med makt kan missbruka den åt det grövsta. En smärre skandal har briserat i det brittiska kungahuset också.
Nu?
Exakt.
Okej.
Okay. För att gissa vem som var kompis med Epstein. Jo, prins Andrew.
Dam, dam, dam.
Och han har gjort en katastrofal intervju där den här intervjuaren sitter och frågar honom om varför var du kompis med en pedofil?
Mm.
Och han kan inte svara på det här. Det är som att se ett litet barn ljuga för sin mamma. Alltså tänk dig barnet står, och det här är fruktansvärt, alltså ämnet är jättehemskt. Det är jag helt med på. Nu raljerar jag kring just intervjun, för att jag vet inte liksom vad mediaträningen har tagit vägen någonstans överhuvudtaget. Men nu har man alltså börjat diskutera så här, dina band till den här Epstein, ni hängde ju ganska mycket. Varför tyckte prinsen av England att det var passande att hänga med dömd pedofil? Kan man fråga sig.
Jag har ju sett det här klippet, du skickade det till mig. Och grejen är väl den att så här, de umgicks en del. Han får först frågan, visste du om att han förgrep sig på unga flickor?
Mm.
Han svarade nej. Han svarade att jag hade aldrig kunnat föreställa mig det här. Ingen visste om det här.
Nej.
Som det brukar låta.
Ja.
Vi vet ju inte om han talar sanning eller ljuger. Det vet ju bara han själv. Och det är ju han som får stå till svars för det i helvetets eldar. Men...
Skärs elden.
Exakt. Sen då så blir ju Jeffrey Epstein, han blir, vad heter det när man blir, man får en anmälan? Det, han blir...
Avslöjad.
Ja men typ, det går upp i domstol och han blir dömd och jada jada. Och att då prinsen, som ändå har en väldigt stor mäktig position i samhället, han fortsätter att hänga med Epstein. Och då får han frågor om varför gör du det här? Och då berättar han om ett tillfälle när han reser till New York för att öga mot öga tala om för Epstein att vi kan inte fortsätta hänga, för det skulle inte se bra ut.
Nej.
Det här var han tvungen att resa till New York för att gå i en park offentligt med Epstein och prata med honom om det här. Och sen också sova över hos honom och bo hos honom under hela sin New York-vistelse.
För det var ju så praktiskt för honom att bo kvar där, berättade han för reportern. För hon bara, varför var du kvar där hos den här dumda pedofilen?
Ekonomiskt också. Det är, vi vet ju alla att hotell och så kan vara ganska dyrt.
Appanaget går åt till annat. Liksom. Ja, jo, men appanage, det ska man inte slösa med på det sättet. Har man bekanta som man kan bo, så det är fantastiskt. Bekanta, spännande ord. Han använder det ibland för att beskriva Epstein, men sen så är de helt plötsligt ganska nära vänner. Och sen så går det tillbaka igen. Och sen så känner han honom nästan inte alls. Han är ju kompis med flickvännen. För fan. Exakt.
Men sen säger han också att så här, vid flera tillfällen säger han att ja, men efter det här hade jag aldrig mer kontakt med honom. Och journalisten bara, jo, fast ett år senare så syntes du på hans privata fest. Ja, men efter det hade jag aldrig mer kontakt med honom.
Nej, men precis.
Och då fortsätter.
Ja, och den här prinsen, han märker alltså ord, han bara, ja, fest, för reporten bara, ja, du var ju på en fest för att fira hans friande.
Mm.
Han blev friad liksom, eller han
frigiven.
Gick frigiven, ja. Blev han, inte friad. Det var ju det ni skulle fira, han bara, ja, fest, ja, det var ju inte en fest, det var ju högst 10 personer.
Vad fan spelar det för roll?
Tro mig, du kan ha fest om det bara är du där, om man har rätt musik och lite hörlurar.
Det finns ju en bild på honom också med... Han står med armen om en flicka som heter Virginia Roberts. Hon är en flicka at the time, hon är ju vuxen idag. Men du vet nog mer, jag har ju bara så här, jag orkar ju inte se färdigt till den här videon.
Nej.
För det var som att se liksom ett...
Det är så mycket fram och tillbaka.
Sakta sjunka liksom, men var är den här bilden tagen och allt sånt?
Ja, här kommer det ju fram, för han bara... Nej men titta den där bilden, ja. Jaha,
men vem
nej,
är den här tjejen?
Inte.
Ta det från början, backa bandet.
Tjejen är en flicka som har anklagat honom för att ha förgripit sig på henne.
Exakt, men hon är bara en random tjej
ja,
som
exakt,
träffar honom
som
på
de
en
har,
klubb.
Ja, precis.
De festade ihop.
Ja.
Eller de åt ihop. Först de åt middag ihop.
Precis, de åt middag ihop och så dansade de och så kunde hon beskriva ganska intima detaljer om honom. Mm. Och han säger att det har aldrig hänt. Eller, ännu bättre, han säger faktiskt att det kan jag inte minnas.
Nej.
Det kan jag inte minnas.
Inte
det kan
minns.
Inte minnas, nej. Och den här bilden då är tagen hemma hos Epsteins flickvän som tydligen också var inblandad i hela den här trafficking-härvan som det här faktiskt utgör. Mm. Och för att friskriva sig från ansvar från den bilden då säger han att den här bilden är ju tagen på övervåningen och där har jag aldrig varit.
Mm. Så det man ser på bilden är ju att det är ju prins Andrew, det är Virginia Roberts, det är en annan kvinna som står och ler i bakgrunden. Prins Andrew står med sin högersida mot kameran och håller om Virginia då med sin vänsterarm och hon är riktad rakt mot kameran. Han har ju även sagt i den här intervjun att vi kan inte bevisa att det är min hand om hennes midja.
Nej, han säger aldrig jag har aldrig gjort det där. Jag var inte där på det sättet utan han säger att nej, det går inte att bevisa.
Och det är ju så, jag menar vems hand, alltså man kan ju googla på typ Prince Andrew Virginia Roberts så kommer den här bilden upp för den är jättekänd liksom. Man bara, det är ju en hand där och den kan ju inte vara någon annans.
Nej.
Det är så dumt.
Jag skulle rekommendera alla att titta på intervjun. YouTube Prince Andrew BBC interview, ni kommer få upp
jag,
det.
Jag såg den med 1,5 gånger hastigheten och till och med då var den outhärdlig, så att se den på en riktigt hög hastighet om ni vill ta er igenom den.
Ja, det är många svängar fram och tillbaka.
Men man ser ju den här videon och man börjar ju tänka på hur, liksom, hur instinktivt han ljuger.
Mm.
Man tänker ju så här, hur lätt det hade varit för honom att bara säga, ja, det här var riktigt jävla pissigt av mig. Jag vet inte vad jag tänkte, men jag idag tar avstånd från den här mannen och
exakt.
Det han har gjort. Och jag äcklas av det. Det kan han inte säga.
Nej,
han
säger
bara
han
försvarar
inte.
Sig själv och kommer undanflykter. Och
han säger också angående att han åkte till New York för att prata med honom öga mot öga. Då säger han, I'm a very honorable man, so I had to do it.
Mm.
Så han är så ärbar, så han var tvungen att åka dit och prata med pedofilen öga mot öga.
Men den, kan ju,
den här alltså, pedofilen så här, som han inte ens kände särskilt väl, för han kände ju flickvännen alldeles nyss.
Ja, men hävdar han, jag kände ju honom upp med en skitvärld.
Det är
jag
klart.
Kan ju fatta hans agerande, men han uttrycker ju sig som en jävla klant.
Det är klart att man kan fatta hans agerande, men han är ju inte fem.
Nej, men han är en vuxen. Men, hade jag också varit vän med någon, alltså, om vi nu utgår från att han talade sanning när han säger att han inte hade en aning, vilket jag tror är lugn, men om vi utgår från att det är sanning. Om jag hade haft en vän som det hade kommit fram att den här har utsatt människor för sexuella övergrepp, jag hade velat avsluta den vänskapen, men jag hade inte bara ghostat. Hade det varit en vän hade jag bara, du, kan vi snacka? Typ. Det här som har kommit fram, det låter för jävligt. Mm. Det är din shit att handskas med. Men jag är en somewhat offentlig person. Det kommer inte se bra ut om vi hänger. Det fattar både du och jag. Det suger att det är som det är, men det är konsekvensen av dina handlingar. Typ. Jag fattar ju att han vill åka till New York för att träffa honom. Jag fattar bara inte varför han inte kan stå för det.
Nej.
Och att han inte då bara bryter kontakten. Jag fattar inte varför han gång på gång. Alltså, vad är det med människor och att ta till lögn på det sättet?
Det är ju i praktiken omöjligt för honom att stå för det här eftersom han inte vill hävda att de var särskilt nära vänner. Det stör mig något alldeles fruktansvärt. Grejen är att om du är en offentlig person, då kommer ni alltid verka närmare varandra för att det är så folk tror. Mm. Ser folk en bild på Beyoncé så tror de att hon är en 80 när hon i själva verket är en 50. Det är bara så den mänskliga hjärnan funkar. Liksom. Syns man på bild tillsammans så kommer människor alltid koppla ihop en på något sätt.
Det finns liksom. Ju också någon form av härlig myt att alla offentliga människor skulle vara kompisar. Att så här, alla artister i USA känner varandra och hänger med varandra. Och typ alla programledare i Sverige känner varandra och hänger med varandra.
Mm.
Och till viss del stämmer det ju, för att man träffar varandra, men man känner ju absolut inte varandra.
Nej, du kanske inte skulle åka hem och sova över hos någon.
Nej,
på det
som jag
sättet,
bara är vagt
liksom.
Bekant med. Nej,
exakt. Nej. Den här intervjun är alltså det största trainwreck jag har sett någonsin, och då är jag ändå ett gammalt fan av Whitney Houston och har sett hennes riktigt spårade intervju när hon liksom sitter och säger crack is whack, I make too much money to ever smoke crack, och så var det hon rökte hela tiden liksom. Så att jag är ju luttrad i dåliga intervjuer. Jag har sett allt. Men det här, det är som att medieträning. I haven't heard that name in years, sa prinsen. Men jag förstår inte, var är rådgivarna? För jag menar, okej om det var en privatperson som inte visste bättre. Mm. Om man inte förstod att så här, men det finns reporter. De kommer kunna koppla ihop ett och ett. När den här reportern sitter och visar en bild. Och sen har jag sett ett annat klipp också. För han bara, ja den där bilden, det är ju en bild av en bild av en bild. Och, som är kopierad och sen är skannad. Och sen så,
vilket inte är, fattar vad man snackar om. Den är en ganska bra upplösning.
Det är en ganska bra upplösning. Och jag har sett ett annat klipp där de pratar om det som att det är autentiskt. Liksom. Mm. Jag tycker att han beter sig som en sexåring.
Ja, en påkommen sexåring.
En påkommen sexåring. Den har precis ätit upp alla chokladkakor. Det droppar choklad ur munnen. Och den säger, nej, jag har inte tagit någon kaka. Så beter han sig på ett fruktansvärt jävla omänskligt sätt. Ponera att det är sant. Det är så jävla äckligt då. Mm. Att han har åkt världen runt och legat med minderåriga tjejer.
Men alltså, helt ärligt, jag tror att tyvärr de snubbar som har gjort det i mäktiga positioner, alltså jag tror att de är fler än vad vi någonsin kan ana. Oh ja. My god! Jag tror att offentliga män, eller bara män överlag, som har köpt sex. Man behöver inte vara en mäktig medieman för att köpa ett samtycke liksom. Ja, jag vet inte. Det kan vara för att jag har PMS. Men är alla män svin? Eller är det bara jag som är ett svin? Alltså,
inte alla män, Klara. Inte alla män. Nej, jo, men jag håller med. Men vet du vad jag tror att det är?
Liksom hopp om världen. Ja. Vad är det men, med nej, den här nej. Ständiga jävla...
Nu ska jag ge hopp.
Synen på att ha rätt till andras kropp.
Ja, men det är för att de aldrig fått konsekvenser. Nej. Det har ju aldrig dykt upp konsekvenser för nu. Och det är här som hoppet ligger. För att det är nu vi kommer på dem. Och istället för att komma på dem och ge oss när vi blir motarbetade med att försöka visa fram det här. För det är ju det som har hänt tidigare. Någon säger, oj hoppsan, jag såg en opassande sak. Eller jag såg att den här personen betedde sig på ett sätt som inte var bra. Den personen skulle bli tystad i sådana fall. Mm. Och nu för tiden i och med internet så går inte det längre. Du kan inte tysta folk på samma sätt. Det går att tysta på massa andra sätt. De rika och mäktiga kommer komma på massa olika härliga sätt att få folk att hålla käften. Men vi märker ju nu att det här är ju första gången i modern tid som männen faktiskt får konsekvenser för vad de gör. Och då är det både enskilda män och män i grupp. Liksom, om man tänker män som samhällssamling. Liksom. Mm. Så jag tror att det är först nu som vi faktiskt kan göra skillnad.
Men då undrar jag, är det en backlash?
Ja, det är en backlash.
Backlash som jag känner lukten av. Är det den som ligger och bränns vid i ugnen nu? Ja, visst, vi fick en samtyckeslag, men hur många har den faktiskt hjälpt? Hur många anmälningar ledde till ett åtal? Mm. Hur många fällande domar har det blivit? Det är inte många. Nej. Att det ska tas vidare är fortfarande ett så enormt steg, för att det bara läggs ner gång på gång.
Visst.
Och läggs det ner och vi tack vare internet höjer våra röster, nej men då blir man anmäld för förtal plötsligt. Det är såklart, det är fortfarande en jävla mansvärld vi lever i, och män fick konsekvenser, men konsekvensen blev att de blev ställda mot en vägg och de blev lite darriga ett tag, men det räcker liksom, då får de liksom, då är de ett år tjänstledigt, liksom, sen är de tillbaka. Mm. Kvinnors karriär ruineras på grund av sånt här, på grund av mindre saker. Mm. Men män kan liksom kliva ur rampljuset ett litet tag, sen kan de komma tillbaka för då är det glömt.
Mm. Ett annat ämne som är ganska aktuellt just nu, Linnea Claesson. Berätta, vad har du för tankar?
Linnea Claesson är ju Instagram-aktivisten som fick ett jättegenomslag med sitt konto Assholes Online när hon började publicera konversationer som innehöll å ena sidan meddelanden från random män som skrev till henne med sexuella inviter och trakasserier.
Mm.
Å andra sidan hennes svar på dessa som var väldigt humoristiska och komiska och underhållande och lättsamma och
direkta.
Direkta.
Mm.
Det här fick ju ett jättegenomslag. Men folk har ju från början ifrågasatt om det här är sanna konversationer.
Mm.
Folk har tyckt att det har varit lite väl att hon skulle få liksom flera sådana här, liksom, så att hon skulle kunna posta en ny varje dag.
Mm.
Folk har väl ifrågasatt sanningshalten i det här.
Mm.
Ända sedan hon började. Och nu då så, det började väl med att en ganska kontroversiell podd som heter Haveristerna, som består av typ, nu vet inte jag vad de heter, men det är han som har startat Inte rasist, men och två till. De har gjort ett avsnitt om Cissi Wallin också, och det är ju tyvärr 2 timmar av mitt liv som jag aldrig kommer få tillbaka.
Okay.
De är väldigt gapiga och skrikiga, och det är inte min typ av podd kanske. Jag har inte lyssnat på deras avsnitt om Linnea Claesson, men de gjorde ett avsnitt om Linnea Claesson där de radar upp bevis på varför hon skulle ljuga.
Mm.
Men det är ju en bild som har cirkulerat som jag i alla fall har sett flera gånger på Twitter, någon gång på Facebook. Folk har liksom lyft den för att typ folk som tidigare har tyckt eller typ kanske misstänkt att Linnea har ljugit men inte riktigt haft bevis för det själva har verkligen typ tagit den här bilden och sprungit med den.
Ja.
Och då är det ett inlägg som Linnea har gjort där hon beskriver att hon var i typ, jag minns inte om det var EU eller FN, och hon skulle hålla ett tal, och då i kafferasten så hade det kommit en diplomat till henne och bara så här: är det du som är du i pausunderhållning kanske? Är du dansare typ?
Ja.
Och då hade hon bara, nej jag är huvudtalare, och sen hade hon gått upp på scen och hållit sitt tal.
Ja.
Eller något sånt. Man bara, oh wow, power. Typ. Och då hade de bara så här: 1. Linnea var inte huvudtalare. Hon var en av talarna. 2. Det fanns ingen scen på det här stället. 3. Det fanns ingen med titeln diplomat. Man bara, nej men hur är det här bevis för att det här inte ägde rum?
Mm.
Alltså en snubbe, skitsamma vad han hade för titel. Linnea kanske trodde att han var en diplomat.
Visst.
Om en snubbe gick fram och bara sa något taskigt, kränkande om att så här, du kanske är dansare. Och hon bara, nej jag är faktiskt talare. Skitsamma att hon inte var huvudtalare, men hon var en av talarna. Mm. Alltså det är typ sånt här som jag bara, är det här bevis? Nej det är det inte.
Nej.
Men jag kryddar ibland. Alla kryddar sina stories för att det ska bli bättre.
Det är klart.
Ingen liksom går till attack mot komiker för att det de drar skämt om på scen inte är sanningsenligt. Alltså jag tror inte folk fattar hur mycket av det komiker skämtar om. Alltså det är en bråkdel av det som faktiskt har hänt. När de säger typ, ja men gud förra veckan så träffade jag den här, och så bara rant, rolig grej efter rolig grej. Förmodligen har inget av det här hänt. Förmodligen är det en rolig idé som den har fått, och så har de byggt upp en fiktiv händelse kring det här.
Och så vecka efter vecka så är det fortfarande, förra veckan så träffade jag en person. Så att det handlar ju om att mejsla fram ett material ur någon slags råskämt. Liksom.
Och nu då är ju Linnea uthängd som feminismens främsta svikare.
Mm.
För att hon då potentiellt har fejkat konversationer eller klippt och klistrat. Hon kanske har fått ett taskigt meddelande från en snubbe och ett taskigt från en annan, och så har hon klippt ihop dem så att det ska bli en rolig punchline tillsammans. Eller att hon kanske har typ bett om att folk ska skicka in kränkande meddelanden de har fått så att hon ska kunna reposta dem, och så har hon inte varit tydlig med att det inte är hon själv som har fått dem. Men alltså, Linnea Claesson får en jävla massa skit just nu helt enkelt. Och jag kan tycka lite så här: är det så jävla farligt om allt hon skriver inte är 100% sant?
Mm. Det handlar mer om the greater good.
Har vi tid att fastna vid att Linnea Claesson har hittat på en konversation för 4 månader sedan?
Men jag blev lite förvånad över att det blev en så stor grej på ett sätt, för att för mig har det alltid varit väldigt uppenbart att det här måste vara redigerat på något sätt. Jag kan känna att personligen så tycker jag att gränsen går med när man drar ihop 2 olika konversationer. Det tycker jag inte är okej. Fine att du plockar bort några små meddelanden. Det tycker jag är mer okej än att sätta ihop 2 olika.
Mm.
Men för mig har det alltid varit uppenbart att det är så hon har jobbat. Och att det är så här, skicka in era historier till mig. Så jag blev inte förvånad över det här, medan Patrik, vad heter han, Sjö?
Höjdhoppan.
Han pratar ju
Sjöberg.
Mycket. Ja, han pratar ju mycket om övergrepp inom idrotten.
Just det.
Och han sa att hon urholkar det arbetet de gör med riktiga övergrepp genom att fabricera sina övergrepp.
Mm.
Och där tänker jag att hon kanske skulle ha varit lite tydligare.
Mm.
Och det har hon sagt själv också. Hon bara, det är helt på mig. Mm. Helt på mig. Det borde jag ha varit tydlig med. Jag har sagt det, men jag borde ha varit tydligare. Och ja, så här i efterhand, absolut. För att på ett sätt så är ju hon ett företag. Och precis som företag alltid måste äga de missar de gör, så gör hon ju det. Men jag tycker att man tar det lite långt när man säger att hon urholkar annat arbete. För att det behöver man ju inte piska upp liksom mot henne så.
Nej, jag undrar i så fall hur hon skulle göra det. För att så här, det hon gör är ju, jag menar, jag tycker inte det är så farligt om det är fejk. Det är ett konstnärligt uttryck. Ska man vara krass? Ska man titta på det riktigt abstrakt?
Mm.
I så fall skulle det liksom böcker med påhittade sexuella övergrepp också urholka de faktiska sexuella övergreppen, när man tar det och gör till skönlitterär underhållning. Ja, jag vet inte.
Jag vet inte vad man har haft för förväntningar på henne och hennes konto.
Nej,
vad är man, har man tänkt att det här är journalistiskt arbete på något sätt. För jag har aldrig uppfattat det så. Jag har uppfattat det som ett slags satirisk underhållning nästan.
Ja, det är ju det enda det är. Det är ju ett Instagramkonto liksom.
Ja.
Och jag menar, sen är folk upprörda för att hon tjänar pengar på det här. Att hon kan åka runt och föreläsa och casha in.
Mm.
Good for her. Alltså, jag vet inte fan, det finns så jävla många
det finns värre saker att tjäna pengar på.
Inspirationsföreläsare som ger oombedda råd om hur du ska bli ditt bästa jag och leva ditt bästa liv. Och sen är de rövhål till vardags, mm, men som liksom knarkar och slår sina fruar. Men det är fan ingen som håller dem liksom till svars för att det de föreläser om är hittepå. Alltså jag tycker att vi har helt orimliga förväntningar på någon som i grund och botten bara driver ett Instagramkonto som dessutom är jävligt underhållande och typ kul att följa. Man bara tack för tipsen om hur jag ska bemöta någon nästa gång den skickar en dickpic till mig.
Exakt, och sen så tänker jag att man kan inte hugga huvudet av henne med tanke på det bemötandet hon har gett på kritiken. Där hon har räckt upp händerna i luften och sagt att my bad, det här gjorde jag, det här var inte bra. Jag inser det själv. Det här måste jag tänka på i framtiden. Det är allt vi kan begära. Hon har inte bortförklarat sig. Hon har sagt som det ligger till. Ja, men jag har nämnt det här, men jag har tydligen inte varit lika tydlig som jag trodde att jag var. Eller så kan det vara så att man märker allt eftersom, för det här händer ju lite organiskt också, att man skjuter på sina egna gränser. Det tror jag både företag och privatpersoner gör. Att man säger, ah, okej, om vi spetsar till det här ytterligare lite grann. Vi gör det lite otydligare att våra varor är från ett icke-sustainable liksom, fabrik. Ja, men då kommer vi nog sälja lite bättre. Liksom. Så någonstans där i bakhuvudet kan det säkert ha varit så att om folk lever i uppfattningen att det här är saker som har hänt mig, så ja, jag kan lika gärna låta dem tro det. Liksom. Men hon har ju mött det på ett sånt sätt där man inte behöver kritisera henne längre, känner jag. Okej, men nu har vi riktat kritik. Hon insåg att det här var inte så bra i dagens sociala medieklimat och samhällsklimat som vi lever i. Hon är uppenbarligen en symbol för någonting större för folk och har full respekt för det själv. Liksom. Mm. Men det är en väldigt hård ton mot henne och jag tror att folk bara har väntat på någonting att få hugga på med henne.
Ja, för folk hatar ju kvinnor, så ja, är det. Och framförallt kvinnor som tar så mycket plats att de har mage och vågar ha regnbågsfärgat hår. Mm. Och framförallt stå upp för sina rättigheter och inte ta någon skit. Mm. Alltså, det är det jag hatar folk. Och feminismen har haft ett jävla framtåg nu, liksom sedan 2014 ungefär.
Just.
Det har gått jävligt bra för feminismen. Och då kommer det givetvis nästa våg efter det som kommer vara motsatsen. Det kommer slå tillbaka lite. Inte riktigt lika hårt, men nästan lika hårt. Och det är så vi sakta går framåt. För all förändring kan inte ske på samma gång. Utan det kommer vågor och de går långsamt framåt. Mm. Sen så kommer det någonting annat att slå tillbaka. Det var kolla på Polen.
Mm.
Polen är ju för fan på väg tillbaka till 60-talet.
Ja.
Aborter förbjudna och liksom, man hatar kvinnor överlag. Mm. Och det är så lätt att hitta en skampåle. Och finns det då en feminist som är så jävla framgångsrik. Och att det dessutom kommer fram att ja, det är ju också lite hittepå hennes arbete.
Mm.
Då blåser vi
på elden.
Måla fan på väggen. Mm. Det är ju helt fel uttryck i det här sammanhanget, men vi kan låtsas som att det inte är det.
Mm.
Då ska vi måla Linnea Claesson på väggen och kasta pil på henne.
Exakt.
Och gärna dra ner feminismen och hela dess rörelse på en och samma gång. För att om en feminist är en dålig feminist, då måste ju alla vara det.
Ja, precis. För man är ju bara galjonsfigur för feminismen. Mm. Och nu har vi bekräftat, oj vad dåligt det var. Exakt. Sitta på henne. Oj, så dåligt det är.
Mm.
Nej, det är helt idiotiskt.
Alltså mitt moment of the week, Gustav.
Ja, Klara.
Jag har ju fortfarande PMS och dessutom är jag förkyld.
Mm.
Och den här jävla virrigheten. Alltså två gånger inom loppet av typ 2 dagar har jag förlagt min mobil. Nej,
oj.
Revidering av det uttrycket. Jag har inte bara förlagt min mobil som i att så här, jag var hemma i min lägenhet, jag kunde inte hitta den så jag behövde be någon ringa den och oj, där låg den. Utan jag har varit på en plats, en offentlig plats, och jag har lagt min mobil någonstans och sen har jag gått ifrån den. Och sen har någon annan hittat den åt mig. Första gången var här, ja det är ju inte en offentlig plats, men här, jag ska vara med i Rix FM. Glömmer min mobil in i studion. Hinner åka hela vägen ner innan jag bara, vad fan är min mobil? Liksom får backtracka hela vägen upp. Avbryta Martina Thun i hennes sändning. Bara, jag ska bara hämta min mobil. Och hon bara, okej, kom in och ta den.
Typ.
Andra gången var på Svenska Hjältagalan. Då sitter jag till bords, äter min middag. Då kommer en som jobbar med galan och bara, förlåt, är det någon här som saknar sin mobil? Och jag bara, inte jag, tittar upp och ser min mobil i handen på henne. Jag bara, fan, det är ju min! Hon bara, är det? Jag bara, ja! Så här, var hittar du den? Hon bara, på toa. Jag bara, oh my god, vad pinsamt. Då har den legat där på toa i en halvtimme. Och två gånger har det här hänt. Tredje gången engagerar jag hela jävla cirkus i Stockholm för att hitta min mobil. Samma person som kom med min mobil och frågade någon som saknar sin mobil. Hon var engagerad i det här sökningsarbetet när jag trodde att jag hade tappat bort den. Men i själva verket hade den i bakfickan. Men tro fan att jag fick folk att ringa runt och ringa till olika ställen och bara, kan vi kolla om det ligger nere i fikarummet? Nej, den ligger inte här. Fan, kan den ligga då? Men kan vi, så här, ska jag springa ner till liksom, backstage och kolla om det ligger där? Nej, men vi kan ringa dit och kolla. Alltså det var sånt jävla sökpådrag. Det var fucking missing people som liksom kom dit och gick skallgång för att hitta min mobil. Tills jag bara, nej men gud, jag har ju den i bakfickan. Jag hade så mycket PMS så att på Svenska Hjältegalan så började jag gråta redan när de presenterade sponsorerna. Jag tyckte det var så fantastiskt att Försvarsmakten, Polisen och Alvedon stod som sponsorer till en så viktig grej. Ja. Fan vad vackert av er, Alvedon. Då grät jag. Jag tror jag grät mest av allt på hela galan när de presenterade Alvedon som samarbetspartner. Alltså jag mår ingen bra, Gustav.
Nej, jag vet.
Jag är så jävla skör.
Och du är bräcklig.
Ja.
Det, ja, jag har, alltså det här är så himla töntigt, men jag promenerar till och från jobbet varje dag och det har jag gjort i någon månad, någonting. Det blir en promenad på ungefär 1,5 mil om dagen.
Shit, det är ju skitmycket.
Ja, plus minus liksom, det beror lite på om jag har andra ärenden, men jag går till mina ärenden också. Jag har kort sagt inte köpt ett nytt busskort. Så att jag promenerar. Men jag hade en så jävla hemsk upplevelse. Och det är så här, hur hemskt är det? Men med mitt kontrollbehov så har jag upptäckt att mina skor har absolut inget fäste överhuvudtaget. Det är Bambi på hal is. Hela sträckan, om man bor i Stockholm eller har varit i Stockholm, har man troligtvis varit i Gamla stan någon gång. När jag går till mitt jobb, då går jag förbi Slussen och så går jag längs med vatten. Förbi Gamla stan liksom.
På östra sidan eller? Högra sidan, du tar höger.
Ja, om jag går från Slussen så tar jag höger. Exakt. Från Slussen ungefär bort till Grand Hotel. Det här är kanske 2 kilometer i alla fall. Kan inte jag få stopp på mina ben? Så att jag har liksom 2 dagar i rad bara gått och så har jag inte kunnat stanna. Alltså jag har liksom inte kunnat sakta ner eller typ känna på mina ben överhuvudtaget för att jag har varit tvungen att liksom pinna på. För att om jag tvekar så kommer jag halka och ramla i vattnet. Och det här har blåst liv i min liksom dödsrädsla för mörkt vatten och båtar. Så jag går liksom...
Och du går förbi Finlandsfärjorna
ja,
också.
Ja, jag går förbi Finlandsfärjorna och håller på att ramla. Och så måste jag hålla det här hysteriska tempot som jag liksom inte kan slå av på heller. Och höjden av förnedring var häromdagen då jag var tvungen att gå liksom den här jävla powerwalken på hal is. Och så hamnar en människa bredvid mig och människan håller samma tempo som jag.
Nej! Oskriven regel.
Oskriven regel. Nej! Gå förbi eller sakta in. Gå inte upp bredvid mig. Jag kände mig så kränkt. Mitt personal space var liksom en halv meter för nära var den här gubben. Och det här fortsätter alltså hela Gamla stan ner till liksom bron över till Kungsträdgården. Och jag bara gick och blev så fruktansvärt irriterad och trött och less på den här människan. Samtidigt som jag håller på att halka. Så jag kan inte sakta ner själv och jag kan inte gå snabbare. Och jag tycker att det är förnedrande. Jag tycker att jag som människa förtjänar bättre. Men tydligen tycker inte Stockholms stad det. Som inte tar hand om sina jävla trottoarer. Det var mitt moment of the week.
Men du menar att det är halt alltså?
Absolut.
Ja, okay. Perfekt, jag ville bara få det tydligt.
Tack så mycket, det var allt för mig den här veckan.
Och mig med.
Du tänkte inte fortsätta?
Nej, jag tänkte faktiskt gå hem jag med.
Ja, då är vi klara båda två, tack så mycket.
Nej, det är bara
Klara.
Jag som är klara faktiskt. Men tack själv, Gustav. Vi säger så, va?
Tack till er som har lyssnat på oss. Kul, det blir vi glada för. Fortsätt med det, vet jag.
Ja,
tipsa en kompis.
Gör det.
Ge en kompis ett oombett råd.
Nej.
Det här kommer förändra ditt liv. Nej, ett tips.
Ett tips om att de ska lyssna på vår podd.
Gör det.
Till exempel avsnitt, vilket var det du sa var ditt favoritavsnitt? 60?
Avsnitt 61, konsten att skilja mellan ott och gont. När Klara skriker att man ska spränga en gravid kvinna.
Ja, den ska jag lyssna på när jag går hem sen.
Riktigt starkt avsnitt.
Slå ja, den till kan man på det. Tipsa om.
Ja, och fortsätt mejla hejatkonstenattvara.se.
Gör det.
Ni är gulliga.
Puss och kram, hej då.
Puss.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.